Här fortsätter Vega Österbotten när klockan är 9:22. Kati Enqvist heter jag. Och nu så ska vi tala om mobbning och utanförskap. Det här är någonting som Patrik Söderberg, universitetslärare i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi, har forskat om i sin doktorsavhandling. Imorgon så disputerar han... God morgon, Patrik.
God morgon.
Alltid aktuella ämnen, inte minst på grund av sociala medier. Mobbning har säkert ändrat sin form, men som sagt, alltid aktuellt. Varför ville du forska kring just det här?
Egentligen ser jag ju på tonåringar och mobbning och utanförskap. Och jag kom väl in på tonåringen egentligen via den här ungdomsenkäten som vi gjorde för några år sedan. Då vi ville se lite att vilka frågor berör unga och hur kan beslutsfattare ta tag i de sakerna. Och tonårstiden tycker jag är fascinerande och intressant också på något vis, med att det händer mycket i hjärnan. Det händer mycket i våra sociala relationer och sånt. Sen när det blir just aggression och mobbning så kanske jag har min handledare att jag har haft förmånen att ha liksom någon som har internationell kompetens och finns här i Vasa. Jag har fått studera under professor Kai Björkqvist, så då kom jag in på den tematiken.
Precis, i din avhandling så pratade du om mobbning och utsatthet för aggression. Vad har du kommit fram till för skillnader mellan de här två?
Ja, det är, på svenska pratar vi mest om mobbning egentligen. Och på engelska har vi också det peer victimization, eller utsatthet för aggression då. Och mobbning är egentligen på ett sätt som ett specialfall kanske av aggression, tänker vi. Alltså klassiskt brukar vi tänka att då ska det ska vara liksom upprepade gånger, och det ska finnas också någon form av maktobalans mellan den som utövar och den som är offer, så att offret kanske inte upplever att det kan försvara sig. Men i praktiken så kan det vara ganska svårt att sätta fingret på att när finns en sån här maktobalans. Och om man tänker då till exempel interventionsprogram, antimobbningsprogram och sånt, om man vill följa upp att vad är det som fungerar här, har varit bra eller inte, så då behöver man ha en ganska klar definition, så man vet vad man mäter och man vet vad man frågar efter. Så på ett sätt har jag kanske upplevt att det här mobbningsbegreppet har varit lite problematiskt, och därför istället vill jag prata om peer victimization. Sen ser vi också att mobbning är ett ganska laddat begrepp, så att också fast man blir utsatt så kanske man inte nödvändigtvis vill identifiera sig själv som mobbad. Att det kanske finns en liten skam i det att säga rakt ut att man är mobbad. Men samtidigt ser vi också i våra undersökningar att fast man inte identifierar sig själv som att man blir mobbad, så blir man utsatt för aggression så mår man ändå dåligt. Så på något sätt är vi lite bredda det här begreppet kanske.
Precis, men överlappar de någon gång då varandra?
De överlappar ju absolut. Att mobbning skulle jag säga att det är kanske som ett specialfall av peer victimization. Men lite kanske som om man tar en parallell till sexuellt våld. Så forskningen från början ganska mycket kanske på rape, alltså på våldtäkter. Men nu pratar vi istället om sexual harassment och har liksom en bredare förståelse på något vis av vad det vill motverka och vad vi vill liksom... vad vi vill vända oss mot. Och på samma sätt menar jag kanske då att det här peer victimization är liksom ett bredare begrepp och liksom fångar upp flera saker. Att också om man tänker till exempel med nätmobbning så faller det kanske egentligen lite sådär utanför vad vi menar med mobbning egentligen. För där kan det bara, det händer en sak, någon sätter upp en video och det kan få jättestora konsekvenser, fast inte det blir liksom upprepade gånger.
Okej. Men är upplevelsen för den drabbade, liknar de varandra då, oavsett ifall om det är peer victimization eller bullying eller mobbning?
No, det beror ju förstås lite på eleven och liksom, eller ungdomen eller sådär, hur man tänker kring det saker. Men det ser vi att de som upplever att de är mobbade också, så de upplever också samtidigt ofta att de inte har så mycket stöd. Så det finns kanske den sidan med det där, just att man känner sig... De har riktigt känner sig ensam liksom, och att man inte har någon som finns liksom, täcker upp för en. Så då liksom blir det kanske att man liksom tänker att nu är det mobbning på gång.
I din forskning, Patrik, vad har du kommit fram till? Varför blir vissa människor mobbade eller exkluderade?
Oj, ja, det där är ju det där är tusendollarsfrågan. Finns ju inte något jätterakt svar på det. Det finns ju liksom... vi kan ju se att det finns faktorer som vi har gruppprocesser och vi har normer och sånt som gör kanske att man ska vara på ett visst sätt. Om man sticker ut från de här normerna så finns det ju risk att en mobbare plockar upp en och på det sättet liksom börjar liksom vända sig mot en. Sen å andra sidan så kan det också vara att man har förstås det här att man inte har några vänner är ju kanske en av de här viktigaste faktorerna också. Att man inte själv liksom har någon som... Så man är liksom en utelämnad position på ett eller annat sätt.
Mm. Men säkert inga under några omständigheter är det här ett modernt begrepp, alltså en modern förekommelse.
Nej, vi tänker ju nog att det har ju nog funnits liksom i så gott som alla tider och finns ju överallt i världen. Och inte minst i västvärlden, så att det är någonting som vi ser överallt.
Mm. Då varför blir vissa människor mobbare?
Ja, det är ju också knepigt. Ibland kan vi tänka oss att det till och med finns samma mekanism bakom. Ibland pratar vi om multifinalitet i utvecklingspsykologin, att man är med om någonting väldigt besvärligt och beroende på det, så hur det tar sin lott, så kanske man ser att man är med om familjevåld i hemmet. Och för en del då så utvecklas det här till att man själv liksom tar ut sin aggression på andra, och för andra utvecklas det kanske till att man blir extra sårbar och blir den här som blir mobbad. Men sen å andra sidan så, som en mobbare, så är det väl viktigt att lyfta fram också att alla mobbare behöver inte må dåligt. Att det var kanske den traditionella bilden man har haft ibland, att det är liksom någon som mår väldigt dåligt och som därför tar ut det, och som kanske kommer få det svårt senare i livet också. Men en mobbare kan ju vara väldigt socialt kompetent och kan ju vara väldigt liksom, nästan använd mobbningen mer som ett redskap för att själv klättra liksom i popularitet och liksom kom till den här positionen att kan bestämma vem det är som ska bli mobbad och kan liksom styra och ställa i gruppen lite.
Är det som ett maktredskap då? Eller?
No, på ett sätt blir det ju det, ja.
Lite mer skulle vi vilja höra om resultaten från den här undersökningen som du gjorde med de österbottniska ungdomarna. Hur upplever de sin tid i skolan och på fritiden? Förekommer det mycket mobbning?
Överlag förekommer det ju förhållandevis lite mobbning i Finland, får man ju säga ändå, om man ser internationellt sett. Men vi har ju nog ändå en 10% som rakt av sig definierat att de ofta blir utsatt för aggression till exempel. Så det är ju ändå liksom, det är ju ändå många människor det handlar om. Men Norden har väl överlag varit ganska bra på att arbeta med de här sakerna. På vilket så ser det bra, samtidigt betyder det också att då andelen mobbare sjunker, så kan det bli besvärligare till dem för de som lämnar kvar. För att om vi är 5 stycken i en klass som blir mobbade, så kanske man tänker, ja men det är den där som mobbar som är bråkstake. Men om jag är den enda som är kvar, så då kanske jag börjar tänka att varför är det bara jag som blir mobbad? Vad är det för fel på mig?
Okej. Mm. Du var lite inne på det redan, men det här med att bekämpa mobbning eller utanförskap, vad har din forskning visat? Vilka är det mest fördelaktiga i kampen mot det här beteendet?
Mm. Ja, jag har inte själv egentligen på det sättet gått in på interventionsforskning och sådär, men jag har ju förstås, vad man har läst tidigare, så ser vi ju att det här liksom så kallade whole school approach, eller det här liksom att hela skolan är involverad, så är ju nog det som har gett bäst resultat överlag. Alltså att man skapar en kultur där man accepterar att folk är olika, och där man inte heller liksom, där det är så kallade bystanders, eller det som finns runt omkring, inte ger sitt stöd till mobbaren, att inte liksom skrattar och uppmuntrar och på det sättet. Och det har väl varit riktningen. Samtidigt så det som kanske min forskning då lite vill lyfta fram är att samtidigt får man som inte glömma bort det enskilda offret heller, liksom, eller den individen. Att vissa personer kanske liksom att ska ha bra eller att få lite extra stöd, så att säga, att lära sig också att stå upp för sig själv eller att hantera situationen på ett bra sätt.
Nu är ju du universitetslärare. Kan du komma med några tröstande ord? Minskar mobbande sen när man kommer i den åldern, att alltså när elever blir så pass gamla att de far till universitet eller yrkeshögskolor?
Så är det ju. Mm. Det är ju liksom högstadieåren, strax före är ju liksom den här toppen. Att mobbningen minskar ju definitivt. Så är man i den här perioden så är det ju liksom att det blir ju bättre på det sättet. Vi ser ju att det sätter ju sina spår, och det är någonting man måste arbeta med hela livet. Och liksom, det kan vara så att man liksom hamnar att jobba med det länge, men sen förstås mobbning förekommer ju i vuxenvärlden också, vi har arbetsplatsmobbning och sånt, men att klart att tonårstiden är den här kanske extra känsliga perioden, så, så där tänker jag också att det är nog också att förebyggande arbete och sånt är kanske just vettigt att sikta in på den perioden.
Patrik Söderberg, i din doktorsavhandling i utvecklingspsykologi så framläggs det offentlig granskning imorgon. Lycka till, tack för att du besökte oss.